Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, välkomna till Kamratpodden 4 meter. Vi sitter här i min källare, halvkällare.
Ja, man får en fel bild när man säger källare.
Vi sitter i min, på mitt kontor, slash lokal, slash studio.
Väldigt typiskt stockholmskt.
Berätta.
Ja, men det är ju liksom en soteräng, va?
Ja.
Eller kallas för det även om det är ett hyreshus?
Ja, jag vet inte. Men det är alltså, definitionen av en soteräng är väl typ att den är typ lite under terräng.
Vad kan man tänka sig? Att
eller soteräng är väl egentligen under terrängen? Alltså.
Ja, souterrain. Ja. Vi pratade lite franska när vi soundcheckade.
Ja, precis.
Nu, så att vi har ju kommit in på souterrain, under terrängen.
Ska det här avsnittet heta skolfranska?
Ja, roligt. Tror du att det var ett tidigt arbetsnamn på tunnelbanan i Stockholm? Det skulle heta souterrain. Alltså under terrängen.
Ja, men du...
Här ska vi presentera den nya fortskattningsmedel i Stockholm. Så kallade det souterrain.
Nej, men vi tog ju souterrängen till Hökarängen, va?
Ja, vad fint.
Ja. Souterrängen till Ängby. Ja,
planka på sossen. Ja.
Men det hade varit fantastiskt, ja. Men just det, Soulipavilla plage. Det var något sånt här slagord från 68-rörelsen, va? Under asfalten, stranden.
Och vackert.
Ja, på något sätt att man skulle riva upp samhället och skapa något nytt.
Så det är bara ett lager av bourgeoisie mellan oss och liksom tillbaka till hula-hula-livet.
Ja, men lite
som
så.
Var den socialistiska utopin 1968.
Ja, men såg de framför sig någon slags, vad hette han? Gauguin, han som åkte till
Haiti
och målade nakna damer. Ja. Eller halvnakna till nakna damer. Ja. Det var inte så här, det är så här orättvist att kalla Gauguin för en, så här, att han målade nakna damer. Han målade ju också halvnakna damer. Och han låg ju inte med alla damer han målade.
Nej.
Han låg ju inte med alla de här 13-åriga flickorna från Haiti. Utan det var ju bara några av dem.
Var det Haiti? Jag tror inte det var Haiti. Det var Tahiti han var
på. Ja, Tahiti. Ja. Tahiti är ju då just i Stilla havet.
Ja, jag tror att han var långt åt helvete borta.
Ja. Han var långt bortom, vad ska man säga, franska statens domvärjo.
Jajamän.
Även om det kanske var ett franskt territorium redan då.
Ja. Säkert. Han höll sig nog under den tricolorens fana, så att säga. Mm.
Men han kanske tänkte så här. Men här är det ju helt okej att ligga med 13-åringar. Så han då kan vi göra det.
Ja, men
alltså, han tog sedan dit han kom, helt enkelt. Tycker vi det är vidrigt.
Det tycker vi. Det tror jag väldigt många tyckte redan då. Mm. Inte minst de här 13-åringarna kan jag tänka mig tyckte att det var lite äckligt med den där fransmannen som hade slagit sig ner med sin målarduk och bodde i en hydda. Mm. Och så skickade de in sina döttrar liksom. Sopigt.
Verkligen.
Mm. Riktigt jävla
sopigt. Men det är mycket i världshistorien som vi idag kanske får ta avstånd ifrån.
Vet du att vi pratade för några veckor... Nu, jag bara bytte ämne. Jag hade en tanke i huvudet. Du sa att det är mycket i världshistorien som vi måste ta avstånd ifrån. Ja. Mm. Till exempel arbetsförhållandena kring pyramidbygget.
Ja, just det.
De måste vi ta avstånd ifrån nu då. Men vi är glada att pyramiderna finns.
Ja, men det är vi.
Men det fanns nog inte hjälmar på arbetsplatsen, om man säger. Det fanns nog inte... byggfötter där man kunde ta en kopp kaffe om man säger så. Ja,
det fanns inga byggfötter där man liksom redan klockan 10:30. Ja, nu är det lunch, gubbar.
Nu ska vi, jag tänker bojkotta kinesiska muren på grund av arbetsförhållandena.
De satt där med en plåtburk med sin mat som de hade med sig hemifrån. Så de inte behövde mikra, för det var ju redan så här 60 grader varmt i byggfötten eftersom det var egyptisk sommar.
Hade de plåt... Man hade inte plåtburk, de hade typ en knäskål med mat. Du vet, något naturligt format. Det var så länge sedan.
Nej, men de hade någon behållare så var det väl liksom någonting av vassblad, tänker jag.
Ja, ja. Såklart. Det var genast trevligt på något vänster. Ja.
Och i den hade de någon, kanske någon kassava-stuvning. Ja. Det gissar vi här.
Men spännande kryddning.
Det var mathållningen i det gamla Egypten. Men hade de ens ris? Eller hade det kommit? Jag tänkte att det kom från Asien. Men,
Det här är alltså... Vad är det? Vi snackar...
Ja, 2500.
Alltså det är 4 500. Det är bronsålder här uppe. Mm. Full on bronsålder.
Ja, full frontal bronze age.
Full frontal. Men, och folk har ju odlat vete länge, då kanske hade couscous.
Mm.
Det kanske var couscous de åt.
Oj, oj. Men det är ju också så här ett ganska, det känns som utifrån det här jobbigt sätt att förädla vete på, att du ska Det är väl mal vete och sen så gör du liksom med vatten, gör du små bollar. Det är det som är couscous väl?
Men hade de kanske käkade så här, vad heter det, matvete. Bara blötlagt matvete.
Ja. Fy fan.
Bra peristaldik på de där stackarna.
Matvete, don't get me started. Oj vad gott. Matvete, couscous och quinoa. Fy fan, det är de tre. Det är three horsemen av jättegoda tillbehör. Till
vilka var de för?
Med matvete, quinoa och bulgur.
Du vet vad jag tycker är det godaste tillbehöret?
Nej.
Kokt potatis.
Ja.
Jag tycker alltid en sån jävla downer. Här har vi en fantastisk lammstek. Mm. En god sås med lite vildsvamp i. Mm. Quinoa.
Nej.
Bulgur.
Men alltså, men att ha det till som en lammstek, det är ju liksom, det är hädelse, tänker jag.
Jag tycker där går det bara med ugnspotatis.
Men potatis är ju så gott i... Mm. Finns det något sätt man kan göra potatis på så att det inte blir gott?
Man kan göra pulvermos, sa du.
Ja,
det är inte gott.
Men är det ens liksom att räkna som potatis då?
Det är sant, men alltså, det är sant, potatis är verkligen riktigt gott.
Mm.
Riktigt gott. Och med det, vignett.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter.
Det är gott nytt år.
Ja, det är det.
Det är ett nytt år som har börjat. Ja. Vi har lagt 2023 bakom oss.
Ja. Ja. Men jag har ju, under julhelgen har jag ju tänkt lite grann på ett ämne som jag tänkte höra din åsikt om. Mm. Barnskådespeleri.
Ja.
För är det någonting som uppmärksammas under julhelgen så är det barnskådespeleri.
Ja.
Det är barnens högtid när det gäller att vara med i olika dramer. Och komedier och dramer i radio och tv.
Ja.
Och vad ska jag säga? Jo, men då
du tycker något, va?
Nej, men då var det så här. Då tittade jag. Nej, jag tycker kanske någonting på ett metaplan. För att det var jag tittade på en grej på tv. Det spelar ingen roll vad det var. För det är inte det kanske hör till ämnet också. För att jag vill inte hänga ut några barn eller vuxna.
De är vuxna idag, eller?
Nej, utan det här var något nytt. Mm. Och då tänkte jag så här. Dels så tänkte jag på det här med hur man castar barn.
Mm.
Och där vill jag ju egentligen höra din åsikt också. Hur svårt eller lätt det är. Det är ett intressant ämne i sig. Och det andra är ju då hur svårt det är att kritisera barnskådespelare. För att det blir ju på något sätt ett övergrepp. Även om de på något sätt har godkänt att vara med i det här. Så är de ju fortfarande så små så att de inte riktigt fattar vad de utsätts för. Ja, men en 10-åring då som är med i Riks-TV på något sätt eller med i någon stor grej. Vilken lupp han eller hon liksom sätts under. Och för all framtid, jag tänker på Lex Bork Birkason. Det är någon slags skämt att Bork inte är lika bra som
Birk Borkason.
Birk Borkason, ja just det. Bork Birk.
Typiskt såhär.
Birk Bork, whatever. Nej, men att det har varit ett skämt att han kanske inte var lika bra skådespelare som Hanna då. Som spelade Ronja Rövardotter. Att det liksom fanns en viss obalans där och att det har liksom skojats lite grann om det. Men alltså det är på något sätt att han får leva med det, vilket jag tycker det är lite så här, men det är, man får lite en klump i magen av det där. Och då tänker jag på det här med barnskådespeleri generellt, hur svårt det är att diskutera, för att det blir på något sätt ett övergrepp i det lilla när man börjar liksom rota i liksom, shit vad dålig hon var liksom, eller jag vet inte om vi ska börja nysta i det här.
Vi kan ju börja med att det är väl ingen annan barnskådespelare som på bred front har fått så mycket skit som just Birk Borkason, Dan Hofström.
Mm.
Han är ju den som, han har fått bära liksom i ansiktet åt dåligt barnskådespeleri. Och det är jävligt grymt alltså.
Ja, men jag lyssnade på ett avsnitt av Alex och Sigge för länge sedan där Sigge Eklund då gör sig lust över han Birk.
Men han är ju en jävla horfitta.
Ja, det får stå för dig.
På flera olika sätt.
Men jag tyckte nog det var en ganska, han är ju rolig. Sigge,
ja.
Tycker jag. Ofta.
Magnetiskt rolig.
Ja, ibland så när han får flow. Sådär. Uh-huh. Men nu när jag tänker på det, såhär, tänker på tillbaka på det. Så det lämnar en dålig smak i mun och svalg, tycker jag. Men med det sagt, så vi har ju säkert ondgjort oss och skojat om saker i den här podden de här åren som kanske lämnar en dålig mun i smak i svalg och mun. hos andra.
Det är väl få tillfällen när man sparkar så mycket på någon som ligger som när man sparkar på Birk Borkasson. För det är ett barn då som utsätts för ett övergrepp i 7 månaders tid. Och sen så resten av sitt liv. För att jag menar, det kan inte ha varit kul för honom. Och för att alla måste ha känt efter första tystna tagning att liksom, varför tag är så tyst? Varför säger han inte bra? Varför säger han inte, den ringar vi? Utan varför måste jag göra det här en gång till? Men jag tycker att Ronja Rövardotter är ju, gå tillbaka till den. Den är ju rätt misslyckad filmatisering av Astrid Lindgren. Alltså det är den sämsta. Och det, han avslöjar ju det. Därför att det är så att de inte har vågat ändra en jävla replik i manus. Så han måste säga Söstrami till exempel. Från en kille som är uppvuxen på Södermalm på 70-talet och säga Söstrami. Det är liksom som att lära honom en arabisk glosa som man ska säga som om det kommer från magen. Liksom.
Just det.
Och bara vårskriket. Ja, det är hennes vårskrik. Ja. Men han har väl också ett vårskrik.
Kanske.
Det tar de väl upp liksom, hur jävla pipigt hans vårskrik är. Men samtidigt tänker jag så här, när de, Alex och Sigge, började skämta om det där, så gör ju de det på något sätt med... Jag tyckte de hade liksom någon form av humoristisk glimt i ögat. De gick inte över gränsen. Men däremot så kanske inte de alltid kan ta hand om sin egen svans. Liksom. När folk i stugorna börjar verkligen så här, den där jäveln. Fy fan, hur fan kan man vara så jävla dålig? Du vet, så Alex och Sigge lyssnare som sitter i olika svenska municipalsamhällen och bara loggar in på Flashback och startar tråden om hur sopig Birk var. Ja, satan, vilken jävla idiot alltså. Ja. Och använder alla de här elaka emojserna som är såhär spy-emoj och jävul och sådär. Just det. Startar ett Twitterkonto med den israeliska flaggan, den ungerska flaggan,
den svenska flaggan,
den svenska flaggan, en julgran, ja. Och börjar
och Peppa the Frog
och bara, jag börjar med att följa Katarina Janouch, så här gjort. Och så börjar de twittra, den där jävla Birk Borka, så hade man ju gjort bättre själv, fan, nu har jag hört för många tecken för jag skulle inte ha särskrivit Borkason.
Borkason.
Dem där jävla. Nej men det är fan ett risktagande. Men nu måste jag säga så här. Barnskådespelare idag har ju inte samma totala impact som barnskådespelare hade på 70-80-talet.
Men du har ju varit med och kastat, eller i randen av att kasta barn och sådär. Nu tycker jag, kan vi prata om Knäckers, för jag tycker de barnen är skitduktiga. Men när du ser så här, lite kackigare casting av barn, kan du liksom känna så här, men jag fattar för det är svårt, eller är det så här, men fan, varför var ni så slarviga för?
Det är svårt.
Mm.
Jag jobbade med en serie för 12 år sedan tillsammans med en regissör som heter Kalle Åstrand, som är mest känd för att han gjort Kenny Starfighter.
Just det.
Och då hade vi skrivit i den serien, hade vi skrivit en 8-10 barnroller. Och då kom han att han sa så här, det är för mycket barnroller, du får inte så här många. Det är så svårt att filma. Det är jättesvårt, det är en svår konst. Du hittar max 2 bra barn om året. Så ni måste stryka. Så vi strök ner till 4 barnroller, varav 2 var med i varje avsnitt och så några som återkom. Och vilket gjorde, så bara det är en sån sak, det är jävligt svårt. Man skriver med fördel inte scener mellan 2 barn till exempel.
Utan
med fördel barn mot vuxen, för då kan den vuxna, ofta i skådespelerisituation så spelar man ju på varandra så att säga.
Just det, men det kommer aldrig bli en filmatisering av Barnen i Bullerbyn alltså?
Det är en prövning. Det var ju Lasse Hallström som gjorde den sista. Och han tror jag är nog väldigt bra på personinstruktion. Sen handlar det om klippning och att liksom göra många tagningar, låta dem adlibba, ta klippbilder och lägga ljud efteråt.
Men då är du inne på det där att man kan jobba på flera plan. Dels handlar det om att kasta barn som är duktiga från början. Men dels handlar det om att vara duktig personinstruktör och barnpersoninstruktör i stunden. Och det tredje handlar om efterarbetet.
Ja.
Men om man ser någonting idag då som man känner att det här var inte bra. Då har de liksom på något sätt brustit på någon av de här 3 eller alla 3 då, tänker jag.
Ja, alltså, jag måste bara säga en sak som är jävligt viktig att tänka på. Det finns ju 2 personer i Sverige som jobbar med barncasting. Det är Katrin Wideryd Och det är Maggie Widstrand. Och Maggie Widstrand kastade Knyckerts. Hon har kastat väldigt, väldigt mycket av det vi ser idag. Som barn, som där det är barnskolespelare.
Man ska, börja, man ska ha ett efternamn på Vid då. Man ska kasta barn helt enkelt.
Ja. Mm. Skitduktiga är de, båda två.
Henrik Widegren, han som är med i Fråga Lund.
Ja.
Han skulle, kanske, han skulle kanske börja med barnkastning då.
Ja.
Med det här Lex Vid.
Ja.
Så.
Ja. Precis. Bra. Kul, kul inpass. Det lever.
Ja.
Det bubblar.
Inpassen lever.
Ja, fy fan. Men hon samlar ju så att säga, utan att det låter ju dåligt, men hon samlar på barn.
Ja, och hon samlar mapp på barn i en källare. Kan hon kanske har en mapp i sin källare.
Ja, ja, men hon sitter nog inte i en källare. Tror jag. Hon sitter nog ett par våningar upp.
Jag tänker att hon sitter runt Karlaplan någonstans. Eller?
Ja, jag vet inte vad. Maggie tror jag på Söder. Båda okay. sitter på Söder. Och det är så här, en lägenhet med ett förrum där föräldrarna får stanna kvar. Så ett kontor och sådant rum med en videokamera.
Är
där.
Det som ligger uppe vid Mosebacke där? Eller? Nej.
Jag vet att Katrin sitter på Sankt Paulsgatan. Jag vet inte var Maggie sitter någonstans.
Det här blir väldigt intressant för våra lyssnare som inte bor i Stockholm.
Men det är ändå, liksom, det är ändå vi letar. Det är lite av oss också.
Men alltså, häng med en karta här. Jag provade en liten passus då. Jag läser ju då den här Jävla karar av André Walden. Men då där är mycket, han är på olika adresser då, i Östergötland i början, och det kommer väl förändras lite grann. Men då hänger jag med och kollar, Trädgårdsgatan, var är det någonstans? Jag vill få in så här, lokalfärgen, jag vill känna dofterna. Så. Han är ju duktig på att beskriva det själv.
Läsningen får små trevliga avbrott.
Exakt.
När du plockar upp din svensk vägatlas 1981 och bara sätter ner
och går längst bak där man hade då stadskartan. Det som ofta var lite bristfälliga, för om det var Norrköping så var det inte liksom Norrköping med alla förorter, utan det var kanske bara liksom ett utsnitt.
Alltså om man var Norrköpings bo, då blir man galen.
Ja, men jag bodde i Norrköping när jag var liten. Mm. Men det segmentet av Norrköping tror jag inte fanns. Det är liksom så här, om du tänker centrala stan och sen så var det liksom en ring utanför med lite blandade hyres- och radhusområden. Där bodde jag.
Vilken man hette området?
Eneby heter det. Vida Blick.
Ja, där.
Eller hållplats. Det är en ändhållplats på, om det är tvåans spårvagn som heter Vida Blick.
Är det liksom ut med E22an ner mot Söderköping? Eller?
Nej, det är ju snarare ut med E4an. Alltså, eller om du tänker, du vet att tågen går ju liksom in en loop liksom. Det är, alltså den går ju så här upp och sen så ner. Det är något konstigt med hur tågen går igenom Norrköping. Mm. Men det är väldigt nära tågspåret i alla fall.
Jag fattar.
Men du är tillbaka till kostnaden.
Ja, jo, men hon har ju en mapp på sin dator med, tror jag, där det är så här, de här barnen har jag bra.
Usch, mapp på datorn.
Ja, men det låter illa, men det är verkligen.
Utan men det är bara vanliga headshots.
Ja, filmer. Ja. Mycket self-tapes. Mm. Men det här, hon letar bland projekt åt barn, tror jag. Mm. Så att när hon får en förfrågan om till exempel Knyckers, då vet hon att de här två ungarna har jag redan testat, de skulle kunna funka.
Just det.
Och sen handlar det jättemycket om att hon plockar in dem tillsammans och ser om de har kemi, om de har personkemi.
Så hon har gjort ett ganska gediget grundjobb när ni får förslaget om att...
Ja, sen kan hon säga, höra av sig och säga, jag jobbar med en annan produktion där hon hittar ett jävligt bra barn, och då så, ja, den här ungen gillar att dansa, hon är jättebra på show och dansa, kan man tänka sig att man kan få in något sånt? Men jättemycket ligger också på manusfattaren att hela tiden skriva repliker där barnet inte driver scenen, utan där den får reagera på det som sker i scenen. Och jag, när jag gjorde julkalendern så hade jag några scener där barnen själva skulle driva framåt. Då gällde det att vara otroligt noga med att veta exakt vad som stod på spel i den scenen. Liksom. Mm. Men vad fan, jag var såg den franska filmen Fritt fall igår, har du sett den?
Ja.
Nej, men det handlar om ett rättsfall där en man hittas död utanför sitt hus, och sen så snart blir frun misstänkt för mord, och sonen, en blind pojke, är liksom kronvittne, och den är 13-åringen. Han spelade ju brallen av allt. Han hade ju ingenting att spela emot. En hund ibland. Det var en scen när han stod i rättssalen mot skranket och bara levererade en monolog som var 4 minuter lång.
Jesus.
Alltså det var så jävla skickligt.
Ja, och så då känner du så här, för våra barn har ingenting mot den här fransmannen. Ingenting!
Nej, de är jävligt bra på barn.
Skillnaden mellan så här Mbappé och typ Division 4, ja, men det är Sundsvall med omnejd.
Fast jag tyckte att våra barn är lika bra.
Men du pratar
om vi som inte vågar tro på barn.
Men okej, men då talar du emot dig själv. För då menar du att vi bäddar in dem då i situationer där de inte får briljera.
Men det, vad, då ska man säga en sak till. Det är ofta så produktionsomständigheterna är så att man har inte all tid i världen. Man måste bli klar. Har man mycket tid som helst så kan man nog göra vad som helst också. Det handlar bara om liksom att preparera den här stackaren. Så den här killen hade fått hur mycket tid som helst. Och jobbat med rollen hur länge som helst.
Han var 13 år, han visste. När han var 6 år så fick han reda på att han skulle få rollen.
Känner du till storyn om Jodorowskis Dune?
Nej, inte hela storyn. Men jag vet ju att han förberedde sig minutiöst.
Ja, han förberedde. Han skapade en storyboard som är 2000 sidigt storyboard, eller om det är 10 000.
Ja, men är det Giger som har ritat?
Samma som har, jag vet inte vad han heter, men det var en fransk.
Han som gjorde Alien.
Ja, det är han som har ritat. Och exakt. Det storyboardet är tydligen något i hästväg. Ja. Men han höll ju på att skulle göra en Dune. Och då skulle hans son spela, den här prinsen som Timothy Chalamet spelar i, han fick ju gå 3 år och lära sig taekwondo. Mot en taekwondomästare 3 år innan inspelningen satte igång. Sen var det ingen inspelning. Och den grabben, han var ju fucked for life efter det. Han skulle ha varit den här prinsen i Dune. Han hade gått 3 år och det var tydligen så här 6 dagar i veckan, 8 timmar om dagen. Han var helt nedbruten liksom.
Men
taekwondo träning.
Men kul att han blev ju till en världsmästare i taekwondo.
Han blev så B-skådis.
Det?
Ja, han är lite skådis och sen så hans största stund är väl hans talking heads i dokumentären om Jodorowskis.
Ja, just det.
Ja. Men det är så här, så ett sätt att se på barn liksom, på 70-talet. Okej, men du ska spela den här rollen om 3 år. Nu tar vi bort dig från alla sociala sammanhang. Du får inte gå i skolan. Du ska vara med den där liksom tysta, livströtta budotränaren i en dojo utanför Lyon. Ja. Och där ska du vara.
Så här, ta något så här skrangligt pendeltåg ut i någon förort. Och
varje morgon. Ja. Och sen så att hans farsa Jodorowsky homeschoolar honom lite så här på kvällarna. Så går de igenom det periodiska systemet eller någonting. Och den där koleriska regissören helt galen. För han får inte upp pengar till sin film. Han går låter det gå ut över hemläxorna. Kan du inte 7:ans tabell, din jävla sopa. Och bla bla bla.
Apropå koleriska regissörer så läste jag att det kom ut en ny Werner Herzog biografi. Alltså han har skrivit sin det är alltid mot själv autobiografi.
Årets julvärd. Ja, Werner Herzog.
Verkligen. Ja. Men hade inte det varit då tycker man ju men det här är ju bra public service. Men skulle man kunna ha varje år, det här är ju fan en riktigt bra idé. Man ska inte säga det innan man har sagt det. Men att i ettan där har man då liksom den riktiga julvärlden som är David Batra som är så här trygg och lugn och fin. Och sen i tvåan då chansar man. Och så ingen får klaga för att ja, men då byt kanal ditt jävla rövhuvud liksom.
Exakt.
Alltså, och det kan vara liksom det kan vara på arabiska något år. Och något år är det Werner Herzog som sitter och berättar om sina gamla minnen från inspelningar med Klaus Kinski. Det var ett citat, det var en helsida, som en anmälan av självbiografin. Att Werner Herzog sa, det var bara en gång som jag tänkte att jag ville döda Klaus Kinski. Bara en gång, så det var inte så farligt. Men han hade tydligen...
Är det här en bok eller en tv?
En bok. Han hade tydligen som lite då... han föddes då typ i slutskedet av andra världskriget i München. Och så här, hans mor hade tydligen hittat honom liksom i typ en krubba eller vagga. Alltså hon hade varit ute och sen så hade det blivit bombningar. Så låg han i den här vaggan som täckt av, så här, av damm och glas. Så då tog hon sina 2 barn och gick upp i bergen. Typ. Och så hade han växt upp i någon avlägsen by i Bayern. Och det var som de skrev i anmälan alltså, som en Monty Python sketch där, som, du vet, de hade inga skor och det var mycket så. Och sen så var det verkligen som att de skrev att hela biografin var som, det var inte så här att han berättade hur han jobbade med film, utan det kändes mer som så här Münchhausen style, att han berättade liksom mer eller mindre trovärdiga anekdoter.
Ja, fan, det låter helt fantastiskt. Ja.
Men jag tänkte att
du läste anmälan
men jag tänkte att det kunde vara en kul bokcirkel. faktiskt. Och vi har pratat om att vi ska läsa böcker och så
vidare.
Men kan vi inte ha det som en nyårslöfte då?
Men då läser vi Werner Herzogs biografi.
Självbiografi.
Och sen så har vi pratat om den podden.
Men kan vi inte göra så att vi skulle kunna göra det som en sån här en följetong kanske. Mm. Alltså antingen gör vi det som en följetong i podden. Mm. Eller så kan vi göra det som ett Patreon-exklusivt
Jag tänker nästan att det skulle vara kul att göra som något Patreon-exklusivt eller något, ett sidoprojekt, för vi skulle kunna göra en sidopod om Werner Herzogs biografi. Det låter lite som My Daddy Wrote a Porn upplägg ju.
Ja, fast utan chans att bli stort.
Det kan bli stort.
Det kan bli stort, så.
Det kan bli jättestort. Men fan, filmare som är födda under andra världskriget med så här hårresande historier från andra världskriget som de inte själva kommer ihåg. Mm. Som också är svåra att dubbelkolla. Det finns ju Roman Polanski också. Mm. Som tydligen, han är uppvuxen i gettet, eller föddes i gettet i Krakow. Mm. Och det är ju en mur runt gettot som fortfarande finns kvar vissa delar av. Mm. Tydligen så kastade hans mamma ut honom över muren. Kastade ut honom.
Oj.
Och så var det någon som hade kommit dit och jag vet inte hur de hade lyckats synka det, men det stod de på andra sidan, tog emot honom och så stack till Amerika med honom.
Det var det sista, åk nu mot Sherwoodskogen.
But mommy.
Mina judar, de själv, mina judar. Men okej, men det är en otroligt dramatisk historia. Även om den inte är sann så är den en otroligt dramatisk historia.
Ja, det är en jävligt dramatisk historia faktiskt.
Jag tycker men, jag tänker att det finns ju några så här, nu vet jag inte om de är exakt jämngamla, men alltså Fassbender kom ju fram där. Det känns som att han också är
krigsbarn.
Ja, Fassbender, ja. Just det, ja, Fassbender. Jag menar, vad heter han? Michael Fassbender.
Michael Fassbender var väl född på 1966.
Ja, alltså han är främst känd för att ligga med Alicia Vikander.
Ja, men han är väl kanske den snyggaste mannen på duken.
Ja, kanske. Men han har något så här lite så här rödlätta veka också. Så att han, det finns ju då kanske folk som kanske skulle säga att ja, det beror på
han är lite så här, han är lite så här världsfilmens motsvarighet till Gustav Hammarsten.
Fast Gustav Hammarsten är ju inte den första älskaren. Alltså,
nej det är sant.
Nej, du var ett skämt
såklart. Ja, såklart. Men han är väl han är inte världen. Älskaren. Han är väl liksom
han är älskvärd.
Vem är Michael Fassbender i Sverige?
Jag tänkte direkt på Jonas Karlsson, men jag vet inte. Han är kanske inte tillräckligt.
Vi har inte den där liksom, för vi har ju Persbrandt, men han är för ogenomträngd, han är inte transparent nog.
Nej men han är ju också liksom, den bullriga stora, alltså så här Fassbender har ju något sånt här spensligt över sig. Mm. Alltså han är ju mera den här Fassbender skulle kunna hoppa rakt in i en så här Brideshead's Revisited makeover.
Ja,
alltså
herregud.
Så. Han skulle kunna det kan ju inte Persbrandt hoppa in i.
Nej, det kan han inte med trovärdighet.
Nej. Men okej, men Adam Paulsson då?
Ja, det är väl det. Men Adam Paulsson är inte tillräckligt maskulin. För Fassbender också, han var ju spelat Magneto.
Så jävla rippad alltså.
Han har ju spelat Magneto. Ja. Och gör han ju med den här.
Men då har han ju då också tränat taekwondo i 3 år innan.
Ja.
Tagit pendeltåget till en skitig förort.
Vad heter han som gjorde Berlin Alexanderplatz? Han heter Fassbinder. Mikael Fassbinder heter han inte det?
Ja, men heter han inte Rainer Maria Fassbinder?
Hur kan man heta Maria?
Ja, men det är Erik Maria Remark.
Ja, Rainer Maria Fassbinder.
Men sen fanns det, Wim Wenders tror jag också, tänker jag också där. Han kom fram på 70-talet. Ja. Alltså att han också kanske är född runt 40. Alltså det var några regissörer, några riktiga jävla rökare som kom fram där. Alltså.
Riktiga superrökare.
Jävla rökare till regissör. Du, Tompa, fan du ska berätta för dig. Var några jävla rökare till tyska regissörer som kom fram där på 70-talet. Nu ska du höra. Här, jävla rökare alltså. Werner Herzog. Fan jävla rökare, eller hur? Ja. Wim Wenders. Himmel och Berlin gjorde han sen. Jävla rökare.
Schysst rulle. Nu måste jag logga in på Flashback. Schysst rulle. Bästa Fassbinder. Bästa Wenders-rullarna. Paris, Texas. Jävligt mycket, jävligt bra story. Inte så mycket lökar som man kanske hade trott. Men himmel över Berlin. Peter Falk är med i sin Columbo-roll. Så jävla snygg cameo.
Jävla rökare.
Jävla rökarrulle. Ja.
Men vad var vi någonstans?
Jag får bara säga, jag har massa olika grejer jag måste vidare på. Men jag har en son som är 17 år, Alexander, som är Han är så här
som är döpt efter Alexanderplats.
Ja.
Som en hyllning till Fassbinder.
Jag tror han är mer åt Fassbender hållet än fast. Nej, men han visar sig vara för han
det är en rolig fråga så här på Twitter. Fassbender eller Fassbinder. Folk bara, okej, okay. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Vad menar du här? Får utveckla.
Men det finns också så här, den danska filosofen Søren Kierkegaard och den danska barnboksförfattaren Ole Lund Kierkegaard. Ja. Kierkegaard eller Kierkegaard? Mm. Jo, men han, Alex, han lever på en...
Vad heter det? Att vå är att missa fullfäste för ögonblick. Ja. Att icke vå, det är missa sig själv.
Åh, vackert. Det får ju en klump i magen.
Du förstår vad det betyder sen.
Ja, du förstår verkligen. Ja. Du sa det ju precis.
Ja. Det är alltså Ole Lund Kierkegaard.
Han är mer så här. Ole Lund Kierkegaard är mer så här. Jag kan inte danska. Jag var på väg till skolan som vanligt. I skolväskan hade jag 4 majonnäsmackor som jag skulle kasta på fröken.
Men är han oöverträffad eller? Han är så jävla...
Många gillar honom inte.
Nej, jag tycker han är fantastisk.
Alltså, han är min litterära förebild. Ja. Allt jag gör tänker jag, skulle Ole Lund Kierkegaard ha gjort? Nej, det skulle han inte, tänker jag. Men nu är deadline, nu lämnar jag ändå.
Men okej, okay, om du var tvungen att välja en barnboksförfattare, så här, men är det Ole Lund Kierkegaard, alltså av alla, av Roald Dahl och Astrid Lindgren och alla så här, som har verkat? Barbro Lindgren?
Alltså det är Astrid Lindgren.
Astrid Lindgren.
Av alla. Ja, alltså du sa ju, alltså Lindgren är ju bäst. Mm. Roald Dahl är också bäst och Ole Lund Kierkegaard är bäst. Ja. Det är de tre.
Ja. Och jag skulle vilja säga att Barbro Lindgren är typ bäst.
Barbro Lindgren är ju bäst ibland, tycker jag. Men hon, det är någonting... Jag vet inte vad det är med henne.
Ja. Det är något med hennes barskådespeleri. Liksom.
Flickuppväxt i Abrahamsberg.
Ja.
Liksom,
ja, men det, och, det märks ju väldigt tydligt i Doloranga-böckerna. Den där flickuppväxten i Abrahamsberg. Den är så flickig liksom. Ja, Loranga, Mazarin och D'Artagnan, okay, med tre männen som lever i ett helt sjukt förhållande till varandra. Ja, men jag känner att det där flickan slår igenom på ett lite obehagligt sätt. Jag håller verkligen med. Alltså.
Det är inte mycket kvinnokaraktärer med Loranga, Mazarin och D'Artagnan. Är det någon? Kan du komma på en enda?
Nej. Alltså, polis va? Korvkiosk? Nej, det är bara gubbar.
Det är en gubbarnas värld.
Ja.
Hon sa ju någon gång så här, hon skrev ju bara 3 böcker om honom. Eller är det 2?
Ja, känner till 2 i alla fall.
Ja, jag tror hon skrev 2. Hon sa att det gäller att på riktigt gott humör om man ska skriva de här böckerna. Mm. Och det var hon kanske inte så mycket.
Nej, så men det är det som gör dem bra också.
Ja, så jävla bra. Ja, men de är ju uppe där. Men jag är inte superförtjust i Sparvel, jättehemligt. Mm. Sen tycker jag hennes bilderböcker är jävligt schyssta. Mm. Alltså, Kom igen Benny och Nämen Benny och...
Men hur rankar man då liksom en tänker man ta en artist som har haft liksom en jämn lång karriär. Alltså ja, men säg Beatles, de gjorde ju liksom bra låtar från 62 till 70 till exempel.
Mm. Och så Hoitzer då som gjort Take Me to Church. Det är en annan då.
Ja, just det.
Så jämför dem. Ja, men där tror jag ändå Beatles är bättre, ska jag säga.
Ja, men okej. Okay. Men då, nej, men då förstår jag.
Förlåt, du måste få utveckla.
Ja. Nej, men alltså, sen kanske det finns någon som har gjort en riktigt rökare till album. Nu kan jag inte gå på någon sådär. Men, ja, men just, Johnny Mitchell är väl ett dåligt exempel på ett sätt. Men Blue är ju ett sådant album som bara är där uppe.
Mm.
Och sen så kanske hon har gjort mycket bra musik förutom det också. Men nej, det var ett dåligt exempel. Jag tar tillbaks.
Ja, men Frankie Goes to Hollywood. Mm. Welcome to the Pleasure Dome.
Ja.
Det är uppe där. Bland de riktigt bra albumen.
Ja.
Men sen var det kom inte så mycket mer.
Nej, precis. Apropå det, Power of Love är ju med på din och min jullista. Ja. Jullåtslista som man kan få ta del av om man då är Patreon till den här podden. Men hur blir man det?
Man går in på patreon.com/4meter. Jag har 2 tankar i huvudet som måste avsluta. Jag måste också presentera en ny Patreon.
Ja, det ska vi verkligen göra. Men du kan börja. Grottar ner dig, så ska jag hämta lite kaffe.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fyra meter.
Vi har fått en ny Patreon, Fritte.
Vad spännande. Mm.
Robin Enqvist med Q. Robin Enqvist med Q.
Fan vad roligt. Mm. Ja.
Robin Enqvist med Q.
Robin Enqvist, det är roligt. Han är ju då innebandyproffs, ja, i Storvreta.
Åh, oh, fan, en Uppsala kille alltså.
Ja, precis. Ja. Men Robin Enqvist, han är då han är född 98. Mm. Så han är 25 år. Han är mitt i karriären. Mm.
Median innebandyspelare. Median, alltså åldersmässigt, lyssnare på 4 meter tror jag.
Ja, kanske. Tror inte
kanske
att
det är lägre.
Den ligger i den. Men jag tänker att medianåldern på lyssning är kanske lite högre. Att det är så här folk alltså, som har sin inre gubbe då. Alltså då, det kan vara både kvinnor och män, men som har sin inre gubbe på något sätt. Börjar odla sin inre. Men det är klart man kan... Alltså jag tänker så att Kalle Lind och Trampe, de var väl också kanske 13 år när de liksom började odla sin gubbe. Mm. Så att det är ingen åldersfråga så. Men Robin Enqvist, han är då han är liksom, han minns ju inget annat än internet och innebandy. Han liksom minns ju inte en tid när det inte fanns. Nej. Han minns ju inte den här tiden när innebandy var en grej man gjorde på gympan. Nej. Med såna här färgade band i gult, ja, och rött och grönt. Man hade inte ens västar. Hörde ungdomar, nu ska ni höra. Det var en tid man inte hade råd med västar på gymnastiken. Vi fick gå med tunna band för att markera lagtillhörigheten. Och då, och de är så här ganska små och mjuka, veka. Ja. Alltså de här innebandyklubborna liksom, ja, likt Mikael Fassbender i sin fragila, ja, vekhet, ja, sin femininitet.
Ja, men i Mikael Fassbender i Shame.
Ja, precis.
I den, men de här små... Francis Bacons film, alltså också, en annan person som heter som Francis Bacon, som är en konstnär, brittisk konstnär som gjorde filmen Shame.
Ja, den fantastiska brittiska konstnären Francis Bacon, som också då har en namne som är den gamla renässansfilosofen Francis Bacon, ja, som bland annat myntade uttrycket
det är alltid gott med lite ägg till sin bacon.
Kunskap är makt, tror jag han, ja, ja. Men det spelar ingen roll. Ja. Det var på framsidan av det här brädspelet Besserwisser, tror jag. Mm-hmm. För med det, du vet det som var Algas TP, potentiella TP-killer.
Har spelats.
Ja. Mm. Som inte, ja, det är liksom, spelmekanismen är inte riktigt lika, det är inte riktigt där.
Nej, det är det med bra spel, det är spelmekanismen som, ja, är hela grejen. Ja. Men,
har det ju kommit, men nu, alltså, nu ska jag ju säga att Besserwisser... jag menar inte Besserwisser, jag menar Master Quiz, menar jag.
Ja.
Master Quiz var det. Mm. Men Besserwisser är ju en TP-killer på riktigt, för det är ju, där är ju spelmekanismen bättre än TP.
Ja, ja, men TP har ju jobbat upp sin spelmekanism och går snabbare att spela nu. Förut var man tvungen att vara på en pluppruta för att få plupp. Nu får man ju plupp överallt. Aha. Så du kan riva av ett parti TP på 25 minuter.
Mm. Men är inte det liksom en alternativregel? Kan man inte liksom spela på med gamla reglerna också om man vill?
Inte om man har Aspergers. Aj. För då gör man sån stor regelhäft.
Ja, men jag tycker att det är en bra regel, för att det, liksom, det tenderar att bli lite orättvist det där med att man hamnar, det är ju tur. Turspel nu på TP. Men tillbaka till Robin.
Född 98. Fyller 26 i år.
Ja, precis.
På väg, jag funderar på vad han ska säga, men fortfarande är det innebandyn i Storvreta som är grejen.
Men han har ju då ett mål, och det är ju att han är ju då etablerad i elitserien, tror jag det heter, va?
Mm, jag kan
eller
inte.
Så här, Swedish Floorball League, kanske något. SFL.
Mm.
Men han har ju en idé att han ska ta sig in i landslaget. Mm. Men det är ju ganska trångt där uppe på toppen.
Ja.
Och innebandy är ju en sport där man kan spela upp mot så här 35-40 och fortfarande vara helt okej. Okay. Även om man tappar i snabbhet. Så
vad är det som går först på en innebandyspelare? Är det knäna? Är det?
Nej,
det
känns som att hälsena.
Ja, det är klart. Ja. Men det är liksom det friktion.
Går hela tiden.
Ja. Bang, bang! Ja. Det är varannat skott, varannat hälsena.
Så låter det på en innebandyplan.
Jag får bara säga, jag träffade en hockeyspelare i tvättstugan, spelar AIK. Du bor ju 7, du har berättat 1000 gånger. Jag är så jävla starstruck varje gång jag går ut i porten. Ja. 7 stycken AIK-spelare.
Men det är liksom som ett ungdomshärberge för allsvenska hockeyspelare.
Det är exakt vad det är. Men då träffar jag en av dem.
Men jag måste bara fråga, din hyresvärd, har någon slags softspot på AIK? Eller hur har de hamnat där?
De har en deal med AIK.
Okej. Ja.
AIK innebandy har ju en materialare som bor i vårt hus. Han är stor och tjock och spelar hårdrock på högsta volym och har parties. Man får gå och knacka på fönstret. Han bor, nej, får sänka nu. Okej.
Men vilken så här, urtypen för en materialare.
Så jävla material. Ja. Men det är också så här, när han dör då, så ska hela laget ha en tyst minut. Mm. Alla bara, varför har vi en tyst minut? Vår materialare har dött.
Han spelar som någon bra stämning i omklädningsrummet.
Jo, men då var det en av de här spelarna. Han hade just kommit till AIK från något annat lag. Typ Tingsryd kanske. Mm. Han hade fått en grilla på hälsenan sen hade gått. Pang. Han en grilla. Fattar du? Han visar ärret. Vad kan han ha varit? 22. Liksom. Skitsamma. Robin Enqvist.
Mm, precis. Nej, men han vill ju att han ska in i landslaget. Mm. Och för att komma in i landslaget så läser han, alltså så tränar han ju väldigt mycket. Han är ju ett träningsfenomen på det sättet. Han är kanske inte så här innebandyns Gio Wallner.
Nej.
Eller
Henke Larsson.
Nej. Utan han är ju kanske han tuggar ju löpmeter. Alltså han är ju liksom ett kärnkraftverk på planen. Sen har han ju liksom, han är ju okej teknik och så. Mm. Men han springer kopiösa mängder alltså. Han är den här spelaren som aldrig tar slut. Mm. Och han tänker att han sköter sin kropp verkligen. Men nu har han tänkt att nu ska jag börja sköta min själ, min hjärna också. Så han börjar läsa enorma, kopiösa mängder så här, självhjälpslitteratur.
Ja.
Hur man blir en bättre, liksom, inte bara idrottare utan också människa.
Vilka är liksom självhjälpskungarna 2024?
Ja, det är Kai Pollak. Det är inte bara Mia Törnblom.
Nej.
Alltså, det är Kai Pollak.
Oh, jävlar. Ja. Men de har verkligen hållit, det är så här på täppan där uppe med Törnblom. De släpper inte upp.
Nej. Men däremot så är han ingen sån där som håller på med YouTube och så här. Han är ingen sån där Jordan B. Peterson-kille som tycker det är viktigt att bädda sängen och så här. Det har han förstått. Han har fått liksom, det har han fått med sig hemifrån.
Han lyssnar på 4 meter, så det är klart att han är skön.
Ja, men exakt, precis. Men så att det är mycket, mycket självhjälpsböcker som ligger på nattduksbordet.
Mm.
Och det tycker ju då hans tjej
som heter
Malin. Mm. Hon är lite äldre.
Mm.
Hon är född 86
faktiskt. Det är 57.
Det är faktiskt 12 år mellan dem.
Ja.
Så han är faktiskt bonuspappa till en liten femåring som heter Leo.
Mm.
Och det har väl kanske gjort honom vuxen lite tidigare.
Ja.
Och sen så diskuterar de om ska de skaffa ett litet gemensamt barn också och sådär. Och han känner väl att men jag är 25 och jag är mitt i karriären och så. Mm. Men, och Malin bara, men klockan tickar liksom. Jag är född 86. Jo, jag vet, säger han. Du behöver inte liksom säga det varje dag vid frukostbordet. Sådär. Nej, men nu säger jag det i alla fall.
Jag är född 86. Mm. Säger du en gång till så kanske jag bara tänker på det på det sättet. Och det vill du inte, Malin, säger
han. Nej, precis.
För du vet att brudarna som hänger runt innebandyn, de är många och de är unga.
Ja, precis. De är Tahiti-unga, om du fattar vad jag
menar. Fattar jag menar. Hon bara, vadå? Nej, men jag läste en självhjälpsbok av Gauguin.
men de har ett väldigt bra liv såklart. Mm. Och, men jag tror att 2024 är året och han verkligen debuterar i A-landslaget.
Jag tror också en känsla att han har ett liv vid sidan av innebanden helt och hållet. Och det är att han är intresserad av botanik.
Okej. Okay.
Alltså, bor i Uppsala. Linné känns ju väldigt uppsaliensig.
Men han vandrar inte bara i Linné-trädgården utan också i den stora botaniska trädgården.
Ja, ja, för 17.
Det är ju en av få städer som har 2 botaniska trädgårdar.
Mm. Och vilket Robin verkligen har kapitaliserat på.
Ja, ja.
Det kan vara få innebandyspelare som är i lag utifrån antal botaniska trädgårdar i så att säga, närheten av spelet, men han valde det.
Men och då har han ju kommit fram till, apropå det här med självhjälp också, att just det här med upp, liksom, han pressar ju växter. Han är ju en av de få.
Ja.
Alltså, så här, 25-åringarna i hela världen faktiskt som pressar växter.
Och därifrån, där kan ju misstaget det här med självhjälpsböckerna vara en grej. Det är ju inte det att han vill läsa alla de här böckerna. Längst underst så ligger en gammal Svenska Akademins ordbok med växter. Mm. Och sen har han lagt liksom Kai Pollak med Törnblom Paolo Roberto, allt på där.
Ja. Paolo Coelho tänkte du på.
Ja, och Roberto. Paolo Roberto tror jag också har skrivit. Han borde skriva.
Paolo Roberto, det är man ju såhär, det finns inga ursäkter. Upp 05-15 och bara kör push-ups tills du dör. Och sen så mår du mycket bättre. Men med de orden så tackar vi då Robin för att du väljer att stötta 4 meter.
Vi är jätteglada att ha dig med ombord, och du som lyssnar på det här undrar, vem är jag då? Ja, men gå in på patreon.com/4meter så ska vi ge dig ett uttömmande och alldeles sanningsenligt svar på den frågan.
Så är det. Mm.
Du, jag tänkte på en grej, det var så roligt du sa, tycker jag var en rolig bild där, att, eller om det var jag som sa att Werner Herzog skulle bli årets julvärd i andra kanalen.
Ja.
Men en person som jag känner skulle, det första jag tänkte på vem som skulle sitta där och vara årets julvärd, den här, vem fan är det där då? Det är han, den här, det är en person som har smugit sig på oss mer och mer under förra året. Mm. Första gången man såg honom så var det så, vad fan är det där?
Är det Burå?
Ja, det är Burå.
Ja.
Alltså, han har ju liksom gjort...
Heter han Elias Monteverdi Burå?
Ja, Elis Monteverdi Burå. Ja. Som har suttit och som halvslumrat sig igenom ett antal...
Cyklopernas land.
Ja, och varit så här, lite så här Jonathan Unge-rolig på något märke, utan att vara Jonathan Unge. Alltså han, men han har kommit in i vårt medvetande på samma sätt.
Mm. Men han är nog så här, liksom en märklig hybrid av så här Jonathan Unge och Stig Larsson. Och lite så här.
Ja.
Alltså jag säger inte att han liksom har samma... konstiga böjelser som Stig Larsson, men apropå 13-åringar. Men att han har någonting sådär lite burdust eller sådär konstnärs...
Von Oben-aktigt. Ja. Han känns inte som en axel lutar sig mot när det blåser riktigt.
Nej. Han går inte ut när det blåser.
Nej, men jag menar om det...
Då drar han ju liksom några extra tecken över sig.
Ja.
Och han känns också som en person som inte liksom har... Han har inte så här påslakad, utan har liksom bara olika tecken.
Ja, han är dålig på att sköta om sig själv.
Ja, det tror jag verkligen. Ja. Han har nog den auran.
Jag har ju blivit...
Han har ju samma, liksom, det känns som att han om 5 år så kommer han ha exakt samma frisyr som Michel Houellebecq.
Ja, det är fan om att han har en så jävla Houellebecq-utstrålning.
Eller hur, vi sa han det?
Ja. Men jag misstänker, jag har inte läst något om honom, men att han är bättre i tv- än vad han är som liksom utgiven författare.
Ja, men jag tror att han är mer sån här myten i Alice Monteverdi Burå än liksom författargeniet.
Men det är, han är rätt intressant på det sättet, för det känns som att han är väldigt mycket en 1800-talsmänniska, liksom en salongslejon.
Ja.
Han hade liksom flyttat in i vilken salong som helst i både Paris och London år 1891. Liksom.
Mm.
Men jag har ju verkligen utvecklat en fascination för Elis Monteverdi Burå. Och följer honom på Instagram.
Ja.
Och följer även hans fru på Instagram.
Okej, han har en fru.
Och ett barn.
Oj,
ja.
Det förvånar mig.
Nej, men de lever ett ganska så här normalt familjeliv med liksom släktmiddagar. Och,
ja.
Och när vi spelar in det här så är det den 29 december. Så det är fortfarande 2023. Och igår så slängde Elis och hans fru ut granen.
Okej,
ja,
kokade du då eller nej?
Om jag kokade?
Ja.
Nej, jag tyckte det var rimligt för den hade, man nog glömt att vattna den, för den hade barrat ut av bara helvete.
Ja.
Men, men man såg så här, okej, men det här är ett vanligt hem med en gran och bokhyllor och pynt. Det är inte så här att den har liksom runkat och kommit på granen och det var pyntet. Liksom man kunde tro att, eller som du säger, att den ligger insvept i olika tecken.
Är det här kristyr? Ja, kan man säga någon slags kristyr. Men
det är han och hans sköna, liksom 80-talistpolare som har kommit över granen. Eller om han är född på 90-talet, jag vet inte. Han är rätt ung.
Känns som att vi vibrerar av tid 90-talet.
Men fan, jag tycker den här Houellebecq-liknelsen är utseendemässigt. För han har också ett hårfäste som kryper längre och längre bak. Vilket gör att han lutar sig mer och mer framåt. För att liksom, fattar du? För att man inte ska fatta. Han är ju så jävla framåtlutad. Det är för att liksom, luggen ska kännas som att den ligger nära ögonen. Men egentligen är det liksom en jävla liksom, trefilig motorväg mellan ögonbryn och hårfäste. På Elismont. Men fan, han kryper på oss överallt.
Ja.
Du kan inte sitta på morgon-tv utan att han sitter och liksom så här, har någon lite så halv... Jag tycker han har en magnetism alltså, som person.
Men då kan vi säga det, då startar vi kampanjen Elis Monteverdi Burå får julvärd i tvåan kampanjen.
2024?
Ja.
Alltså, risken finns att han är julvärd i ettan. Och det fortsätter liksom...
Tar han den i tvåan? Om du fattar vad jag menar.
Jag menar, risken är att om det liksom... om vi följer kurvan. Mm. Men så alltså, sommarpratar han ju i sommar ja. Och i julvärld.
Men jag tänker
och leder Grammisgalan.
Men det, jag tänker att SVT chans att alltså, de skulle inte ens slänga in alltså Kristoffer Garplind som julvärd, för att han känns ju ändå mer salongsfärg. Även om han är lite bitsk så känns ja. Han ju mer salongsfärg än Elis, tänker jag. För Elis har ju en sån här liksom slacker uppsyn.
Så jävla slacker uppsyn. Men, alltså Garplind kan ju ta en påa. Ja. Han kan ju liksom så här, sätta en påa. Bam, 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 bam. Det skulle ja. Inte Elis klara.
Nej.
Han skulle bara, vad då?
Men det är ett experiment, tycker ja, jag. Men ja. Det får vi se hur, ja. Hur det utvecklas i 2024.
Ja, det blir spännande. Det är ett kul år. Och vi ska ju starta en bokcirkel. Ja, vi ska läsa Werner Herzog. Det har du redan glömt bort. Det var så kul när vi pratade om det. Men det var ju fan flera minuter
sedan. Ja, herregud. Fan 10-15 minuter sedan.
Hur ska jag få in det? Nu ska vi se. Ja. Bosses innebandy. Och sen så är det ju giggen, familjen, den andra podden, bilen. Morsan och farsan, ditt livspussel. Men jag kan, skulle du kunna söndag 07 till 08:00 på morgonen? Skulle du kunna ta det då?
Jag ses gärna så tidigt.
Alltså. Finns det en sån ljudbok?
Tveksamt va? Men man vill, jag hade ju gärna vilja ha den inläst av honom såklart. Med hans karaktäristiska tysk-engelska.
Ja.
Men du, med det sagt, vi ska plugga också.
Mm.
Man kan gå och kolla på min stand-up-klubb Oslipat som kör i 6 städer i vår. Och vi, nyhet! Vi kommer köra från 2 februari kommer vi köra varje fredag på Bonden.
Och då är det också Oslipat?
Ja, ny fredagsklubb.
Vad representerar den? Är det liksom mer en prova nytt klubb eller är det samma höga standard?
Nej, det kommer vara en betalklubb med flashiga komiker som ja. Med Kristoffer Nyqvist, Johanna Wagrell, Johanna Hurtig Wagrell, Elinor Svensson, Simon Järnfors, Ahmed Bera, K. Svensson.
Wow!
Så när det här släpps så kommer vi antagligen att släppa biljetterna för i alla fall februari och mars.
Mm.
Så gå in och säkra sin biljett och, liksom, och då är du utsocknesboende sådär, så om du ska till Stockholm någon fredag eller någon helg, så det här är ditt självklara utflyktsmål.
Oslipat, ja. Fredagar.
Alla fredagar.
Ja. Och med det sagt, jag ska ju också plugga, vi har ju en film som går på bio, den går bra. Den går för utsålda hus.
Det gläder mig.
Knyckerts och snutjakten.
Fan vad kul.
Den går, det är jävligt kul. För den, jag sitter och kollar på SF Bio-appen. Ja, men det är utsålt, det är utsålt, det är utsålt. Det är hela Sverige. Så
vad
det går
roligt. Och den, då är, det låter som att den kommer spela in sina pengar då.
Ja, jag hoppas jag verkligen. Ja. Men gå och se den för fan.
Ja,
sitt inte bara liksom på 4 meter utan ni måste också gå och se Knyckerts och snutjakten. Med bra barnskådespeleri.
Verkligen. Filomena Grandin och...
Och Axel Adelöv och Heidi Blank och Melker, fan heter han efternamn, han är så briljant liten grabb.
Vi kallar honom Farbror Melker.
Ja, Farbror Melker. Ja.
Okay. Med det sagt, tack för idag och
välkommen Robin Enqvist.
Ja, och nu kör vi 2024.
Nu skärper vi oss.
Tar vi inga fångar här inte.
Nix pix.
Hej då. Hej. Vi ska inte dö, lova mig det. Vi ska leva 100 år, sen flyger vi iväg. Men vingar av guld, snabba som raketer. Ska vi hitta nya ställen som ingen vet vad de heter. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.